Ja, så ska vi förenas i bön inför vårt studium. Kära himmelske far, tack för att du är med oss också nu när vi går in i fastetiden. När vi ska följa din son på lidandesvägen och se hur han offrar sig själv. Var du med oss också ikväll när vi går till att studera andra kapitlet av skapelsehistorien, urhistorien. Där människan får en plats i din skapelse. Herre, öppna våra ögon så att vi ser både din allmakt, skaparmakt och din frälsning för oss. Så lämnar vi denna stund i dina goda händer. Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten. I evighet. Amen. Vi kanske skulle ha orsak att ägna några minuter åt slutet av första kapitlet, för vi fick nog inte egentligen så mycket tid som vi borde ha haft för den här sista skapelsedagen. Och jag har ikväll också en presentation, men jag tar inte fram den där som var från föregående gång. De som följer med på nätet så har möjlighet att se på dem också på den adress som finns på skylten. Den här sista skapelsedagen som vi då avhandlar senast, så där finns ju både skapelsen av djuren, de här stora djuren, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur. Men det är ju framförallt skapelsen av människan. Och vi kommer att fokusera in på människan idag, ikväll. För att andra kapitlet blir just en sån där fokusering på skapelsen utifrån människans perspektiv. Men det ska vi repetera att Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Och här får vi ju en anmärkningsvärd skillnad mot skapelsen tidigare där det står då bara att Gud sa och så blev det. Här rådgör Gud i sin gudomlighet, i sin treenighet brukar man tänka. Det är en stor sak, han stannar upp och det är ett avgörande tillfälle. När Gud ska skapa människor till vår avbild, till att vara lika oss. Och det här med avbilden, det kommer vi att fundera på mera när vi kommer till syndafallet. Men vi kan nog säga så mycket att när det står i 27 versen, Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Så det handlar inte om hur man fysiskt ser ut. Därför att man och kvinna är skilda kön, ser olika ut. Och vi kan inte utgående från man och kvinna dra slutsatsen att Gud ser ut på ett visst sätt fysiskt. Även om han har såna här mänskliga egenskaper som tilldelas honom då och då, som kallas antropomorfismer. Där det till exempel talas om att Gud räckte ut sin hand och Mose fick se honom på ryggen. Men ändå så är det inte frågan om att Gud är ett sådant väsen. Utan Gud är ande, heter det ju också. Men däremot så är det en annan typ av en själslig egenskap, en annan typ av egenskap, det här med avbilden. Som betyder att människan har fått en särställning, människan har fått en förmåga att kunna lyssna till Gud. Och kunna avgöra med hjälp av samvete och funktioner som Gud har gett speciellt åt människan. vad hon har för ansvar och verksamhet. Och det här kommer vi också in på i andra kapitlet en del. Och det här med att han skapar dem till man och kvinna, eller manligt och kvinnligt, det är direkt inlagt från skapelsen. Och det här betyder att det som ju är populärt att peka på idag, att det finns människor som byter kön eller som inte vet vilket kön de har, så det är inte enligt naturen. Utan enligt naturen är människan man eller kvinna. Det finns manligt och det finns kvinnligt. Och dessa egenskaper, det här hör också ihop med egenskaperna hos människan. Det är inte så att mannen och kvinnan har samma naturliga egenskaper. Även om det finns stora variationer. Men det här är ju också någonting som diskuteras väldigt mycket inom pedagogiken i synnerhet. Och just det här med hur man uppfostrar pojkar att bli pojkar och flickor att bli flickor. Det var ju aktuellt att diskutera det igen här på kvinnodagen för några dagar sedan. Och vi kan alltså alldeles klart slå fast att Gud skapar manligt och kvinnligt. Det här är två separata kön. Och sen fruktsamheten. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Det här är ju uttryckligen frågan om att Gud inlägger fortplantningen som en välsignelse. Och det ska vi också anknyta till i andra kapitlet. Sexualdriften är skapad av Gud som någonting positivt, som har ett bestämt syfte eller kanske flera syften, men vi ser här att ett syfte som sexualdriften har är att människorna ska föröka sig, även om det finns andra. Och så ska hon råda över djuren. Det här ännu vill jag betona också. Det här är sådana saker som vi nu ska repetera. Mera med fokus på människan när vi kommer till andra kapitlet. Och jag ska visa lite bilder här också efter hand. Och till att börja med så ska vi konstatera att avslutningen på den första skapelseveckan finns då i de tre första verserna i andra kapitlet. Där det sägs till att börja med, så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Centralt här är vilan. Och vad är den här vilan? Jo, för det första så står det att himlen och jorden fullbordades med hela sin härskara. Och det här är en tillbakablick över skapelseveckan. Det står, på den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. I många översättningar står det fullbordade. Och då verkar det som om Gud skulle skapa ännu på sjunde dagen. Att han la liksom sista handen till sin skapelse på sjunde dagen. Men det här det är inte betydelsen av det här. Därför att vilan betyder att skapelsearbetet upphörde. Gud konstaterar ju sista versen i föregående kapitel, det var mycket gott. Och det här betyder att det var fullbordat. Det var ingenting mer att lägga till. När Gud konstaterar det här, då ser han att nu var skapelseverket fullbordat. Och då avslutade han skapelseverket. Och det är den händelsen som beskrivs med att han vilade. Det finns en fakterm i teologin som heter uppehållelsen. Och det är en term som betyder att det som Martin Luther förklarar i förklaringen till första trosartikeln, att Gud håller ännu allt detta vid makt. Alltså han har skapat mig och alla varelser. Han ger mig allt, skapar mig med alla lemmar och allt förnuft och så vidare. Men att han ännu håller allt detta vid makt. Det kallar vi att Gud uppehåller sin skapelse. Och det här vilar han inte från. För det är faktiskt på det sättet att om Gud skulle ta sin hand ifrån sin skapelse så skulle allt falla sönder. Det är i honom vi rör oss och är till, säger Paulus i Apostlagärningarna 17. Ingenting kan äga bestånd utom i honom. Och det är alltså ingen motsättning mellan det och det här att Gud vilar. Att han vilar, det betyder att han slutar med sitt skapelsearbete, men han tar inte sin hand ifrån skapelsen. Han är med, aktivt med, ännu. Det finns en kiasm här. Det här ordet kiasm, det har vi tror jag nog använt förr också någon gång, kommer från den grekiska bokstaven ki som liknar ett x. Och det här betyder att det är en korskoppling eller korsväg. Och den visar jag här, om ni kan se på den. Det finns en mellersta bit i det här, och så finns det en inramning av en första och en avslutande bit. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Det är liksom inledningen. Mellersta biten är: Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Och så kommer en avslutning. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Om ni nu tittar på orden där, så ser ni ju tydliga paralleller mellan A på första A och andra A. Hela det verk som han hade gjort där uppe och där nere, allt sitt verk som han hade skapat och gjort. I första delen, han vilade på sjunde dagen. Och sista delen, ty på den dagen vilade han. Så det är liksom, först säger man en sak och så tar man om det och börjar bakifrån. Och så kommer man tillbaka till början. Det här ska vi se också när vi kommer till fjärde versen. Och där är det väldigt viktigt. För det slår sönder den här idén om att det finns en ny skapelseberättelse som börjar mitt i fjärde versen. Som är en väldigt vanlig idé. Det här kallas alltså en kiasm. Och vi kommer nog att stöta på det flera gånger, och man hittar faktiskt förbluffande många såna här kiasmer. Så vi går vidare nu till fjärde versen. Himlens och jordens fortsatta historia. Och jag ska först börja med att jämföra med några översättningar. Så jag kommer att läsa dem från, eller vid några av dem, så kanske jag inte behöver läsa heller. Jag börjar med Karl den 12. Alltså det är den här fjärde versen uttryckligen. Alltså är himmel och jord tillkommen då de skapade vordo, på den tid då Herren Gud gjorde himmel och jord. 1917 säger jag så här: detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden när det skapades, då när Herren Gud gjorde jord och himmel. Mycket mera mångordigt. Och det här är redan ett uttryck för just den här bibelkritiska hypotesen att det finns två skapelseberättelser, där den första berättelsen avslutas mitt i den här versen och sen kommer den andra skapelseberättelsen från andra halvan av versen. Alltså detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himmel och jorden. Det ska vara den första delen och sen avslutar man då skapelseberättelsen nummer ett. Och sen så säger man då när de skapades, då när Herren Gud gjorde jord och himmel, då börjar han på nytt berätta om skapelsen. Eller man tar en annan berättelse. Vi ska se när vi kommer till Bibel 2000 hur det framställs där. Här emellan tar jag en översättning som Seth Erlandsson har i världshistoriens första dagar från 1981. Detta är himlarnas och jordens fortsättningshistoria när de hade skapats, då när Herren Gud hade gjort jord och himlar. Och han fortsätter sen, det är inget skiljetecken där, det fortsätter sen till nästa. Och här kommer vi då in på den här framställningen enligt dispositionen som vi redan har presenterat. Och som finns också i folkbibeln, nämligen där den här romerska ettan kommer in. Himlens och jordens fortsatta historia. Det är den som börjar här med den här versen. Och folkbibeln har alltså då: detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de skapats, då när Herren Gud hade gjort jord och himmel. Så ska vi se på Bibel 2000. Där började ett nytt stycke med en ny rubrik mitt i versen. Det har inte mer rubriken här. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. Sen kommer, jag ska ta fram den så jag kan påminna och berätta om vad det stod där. Efter det här, detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades, så följer rubriken: människan i Edens trädgård. Sen följer andra halvan av versen. När Herren Gud gjorde jord och himmel. Och det är alldeles tydligt alltså att man här vill visa att nu börjar en ny skapelseberättelse. För det är så man lär i liberalteologin. Vi ska se på flera. Men kanske, ja, ni, här förstår nog folk svenska. Finska, förlåt mig. Ja näin on taivas ja maa tullut, koska he luotiin sillä ajalla, jolla Herra Jumala teki maan ja taivaan. Det här är Biblia, och det är ju en gammal finsk översättning som väldigt nära ansluter till Karl den 12 och Lutherbibeln. Lutherbibeln är ju den som också är förlaga för Karl den 12:s bibel, väldigt stor utsträckning. Och så har vi den nyare bibelöversättningen, inte den nyaste, jag hade inte tillgång till den där jag skrev det här nu just. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, och så fortsätter man. Och här ser vi också att den här idén om två skapelseberättelser har spjälkt upp den här versen. Och så har vi Lutherbibeln som jag kan försöka säga på något vis här. Alltså ist himmel und erde worden, da sie geschaffen sind. Så det sagt, da gott der Herr erde und himmel machte. Det liknar ju väldigt mycket Biblia och Karl den 12:s bibel. Sen har vi King James. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created. In the day that the Lord God made the earth and the heavens. Och ni märker också här att det här är en gammal översättning som har gjorts innan den här spjälkningen finns. Och sen finns det en nyare översättning, men den här är ju en visst är den här en konservativ översättning, tror jag, NIV. Där har man också sammanhållit det här, men det finns ju en uppsjö av engelska nya översättningar där man då har ungefär den här moderna. Så den här liknar ju nog väldigt mycket King James. Account of the heavens har man här istället för generations of the heavens. Ja, där fick vi en liten inblick i hur svårt det kan vara att översätta en sån här vers. Vad ska vi säga om den då? Jo, att rubriken är en kiasm. Och den ser ut så här. Detta är himlens och jordens fortsatta historia. Det är liksom sats A. Sats B, sedan de skapats. Sats C, då när Herren Gud. Sats B, hade gjort. Sats A, jord och himmel. Man kan dela upp det här på andra sätt också, så att man inte har tre skilda delar utan bara två. Men om vi ser det på det här sättet, så ser vi Herren Gud i centrum. Och så har vi B, har vi skapats, gjort. Och i A har vi himlens och jordens fortsatta historia, respektive jord och himmel. Och ni märker att det speglar. Himlen och jorden, det slutar med jord och himmel. Alltså det blir precis en parallellitet som blir omvänd i det här. En konstruktion som man svårligen kan börja bryta upp och göra till skilda sammanhang. Så som Bibel 2000 har gjort. Då det till och med har satt in en rubrik mitt i det där. Det här är nu folkbibeln som uttryckligen har hittat den här kiasmen i den här versen. Och följa. Nu har jag inte kunskaper att läsa upp den hebreiska, och kan hända att någon här inte heller har kunskap att förstå det, fast man skulle kunna läsa upp det. Så det hoppar vi över. Då ska vi se lite mer om det här innehållet i den här fjärde versen. Herren Gud. Här introduceras Yahweh. Det här ordet som skrivs med kapitäler, de här stora bokstäverna, fast bara första är riktigt stora, sen blir det lite mindre, kallas kapitäler. Och det här är ett skrivsätt där man vill få fram att det här ordet Herren är någonting annat än det som man då kallar som Herre. Då man talar om att nu har Herren kommit, eller min Herre vill kanske se det här och så vidare. Det här är nämligen Yahweh, som beskrivs med de fyra bokstäverna JHWH, hebreiska bokstäverna JHWH, Jodhevavhe, som utläses jag är, och som finns, vi har ju många gånger talat om det här, i andra Mosebok 3:14. Det här påminner om verbet havah, jag vet inte om jag säger det rätt nu, men som betyder vara. Alltså det är ett verb, kommer från det där verbet. Slår vi upp andra Mosebok 3, så ska vi se vad Gud säger om sig själv där. Vers 14 och 15. Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Det är ju verkligt konstigt att läsa i svenskan på det här sättet. Om man bara skulle läsa det rakt upp, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Vad är det för mening i det? Det är helt, helt kufiskt. Men det är Guds heliga namn här som visar att det är han, det är Gud, Herren, som har sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose, så ska du säga till Israels barn, Herren, och där är det uttryckligen det här namnet, det kunde lika bra stå, jag är, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Den här dubbla benämningen som finns här, alltså Herren Gud, den finns inte så väldigt ofta. Under skapelseberättelsen, det första kapitlet, så benämns Gud, Gud, Elohim. Och den benämningen så beskriver den starke, den allsmäktige, den mäktige guden som har skapat allt. Men det skiftar innebörd i det här Herren, jag är. För det, då vill han betona att han är den som verkligen är med människorna, verkar för dem. Han tar sig an människorna. Och han tar sig an oss speciellt för att frälsa oss. Det är alltså, här är det en kombination mellan den starke guden som har skapat, och då säger texten att det är han densamme som tar sig an oss och vill frälsa oss. Nu är ju orsaken till att bibelkritikerna menar att det kommer en ny skapelseberättelse här från andra halvan. Det är den att i andra halvan av versen så introduceras alltså Jahve, Herren. Det har inte förekommit tidigare. Och så har man börjat fundera på att varför kallas Herren på en del ställen Herren, på andra ställen Gud? Och så har man kommit fram med en sån tanke då att det är olika traditioner, olika skrifter som man har ställt samman. De skrifter som talar om Gud, Elohim, är från en bestämd tid. Och de skrifter som talar om Herren, jag är från en annan tid. Och när den här första Mosebok Toran sen har sammanställts, så då har man tagit de här skrifterna som finns i olika sammanhang, och så har man jämkat ihop dem, och så har man tyckt att den där skriften som börjar när Herren Gud hade gjort jord och himmel och som berättar den här skapelseberättelsen, den borde ju egentligen höra samman med den där skapelseberättelsen som presenterar att Gud har skapat. Och så lägger man ihop dem. Och så blir det en skarv där, mitt i fjärde versen, som man försöker jämna över genom att skriva ihop den. Det här är alltså filosofin bakom det här sammanjämknings. Det hör ihop med en hypotes som kallas fyrkällshypotesen, där två av de här skrifterna är det här, kallas E, och det kommer från Elohim, Elohisten. Och sen är det en annan som kallas B, prästskriften, som innehåller det här tredje Mosebok bland annat. Och så finns det då en J, och det är Jahvisten. Det är den skriften som innehåller det Jahve-benämningen. Och så finns det ytterligare en D som är Deuteronomium, den andra lagen, femte Mosebok främst. Och de här fyra källorna, det är det här. Det blir, man brukar börja med Jahvisten där, J-E-P-D. Det här är då den så kallade fyrkällshypotesen, där man splittrar sönder Moseböckerna i små fragment. det är sammanhanget i varför man då också har hittat de här två skapelseberättelserna här. Men då ska vi fråga oss, är det då inte två skapelseberättelser? Kommer inte en ny här? Vi ska se på verserna 5-7 och fundera på dem lite. Det växte ännu ingen buske på jorden och ingen ört hade ännu skjutit upp ur marken. Ty Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den. Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Nå jo, nu finns det ingen buske ännu, inga blommor. Det finns inget regn hade kommit, det fanns ingen människa. Vi förs alltså tillbaka till tiden före skapelseveckan eller någon gång i skapelseveckan. Och så börjar vi den på nytt. Är det inte logiskt att tänka på det sättet? Nu skapar Gud också människan här då. Och det, vi har redan i första kapitlet läst om hur Gud skapar människan. Vi ska konstatera här att det här avsnittet så det har en speciell funktion. Det är nämligen flera detaljer här som påminner, som antyder att det här handlar om hur människan får sin uppgift i skapelsen. Det är en förberedelse för åkerbruk och trädgårdsskötsel. Det finns tydligare i en del andra översättningar det här hur det står med det här. Då växte ännu ingen buske på jorden. Jag ska läsa från Seth Erlandssons översättning som inte har återspeglats i folkbibeln i det här sammanhanget åtminstone. Som visar på ett annat, en annan aspekt här. Innan alla fältets buskar fanns på jorden och innan alla fältets växter hade spirat upp. Ty Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och ingen människa fanns till att bruka marken. Alltså fältets buskar och fältets växter. Det finns faktiskt i flera översättningar precis så här. Bland annat Luther, King James. Där står det just det här att det var fältets växter. Det har man inte tagit med här i svenska översättningen utan har där buske på jorden och ingen ört hade skjutit upp ur marken. Och de här orden här, buske och örter, eller ingen ört, de här är sådana som anknyter till dels trädgård, alltså buskar som man planterar i trädgård. Och ört anknyter till sådana som ger frö och gräs, alltså korn och vete och annat sådant som, och också örter som man kan linära sig på. Som man odlar, och grönsaker också, hör dit. Så det här hör alltså till det som, det hör till trädgårdsarbete, de här orden som finns i det här avsnittet. Så det är inte vilka buskar och träd och blommor som helst. Utan det är sånt som, nu har man ännu inte börjat med trädgårdsarbete, sägs det här i det här första sammanhanget. Det här hade jag skrivit in också. Alla fältets buskar, alla fältets växter kan avse odlade växter eller anlagda trädgårdar. Det är nu, jag säger nu kan här för att det här är lite sådär försiktigt skrivet också i Seths avsnitt här. Och framförallt, det är inte en kronologisk beskrivning, det som finns här i Moseböckerna. Det här ska vi återvända till i ett lite annat sammanhang, lite senare. För den här texten här skrivs i logisk ordning. Den skrivs för att man ska förstå vad som sker och syftet med det. Och inte i kronologisk ordning. Om det här skulle vara kronologi, då skulle det alldeles klart vara en upprepning. Då skulle det vara en ny berättelse om hur buskarna sköt upp och det här. Hur hur människan börjar sen bruka, först skapas och sen börjar bruka skapelsen. Bevattningen då. Gud hade inte låtit det regna på jorden och ingen människa fanns att bruka marken. Men sen kom vattenströmmar, kom upp från jorden och bevattnade hela markens yta. Så översätter sig Erlandsson. Och det finns också i några andra översättningar. Det finns inte i de flesta, åtminstone de svenska, där står det dimma. Och Seth Erlandsson förklarar det här på det sättet att det finns ett akkadiskt ord, edu, ett sumeriskt låneord som betecknar de underjordiska sötvattenströmmarna, det som vi kallar grundvattnet. Och det här liknar det hebreiska ordet ed, som vanligtvis översätts med dimma, men man sett säger att man är inte säker på betydelsen av det här ordet. Man har hittat en arabisk parallell som betyder dimma. Och utgående från den där arabiska parallellen så har man slutit sig till att det är en dimma som stiger upp och vattnar. Men om man tar den där akkadiska parallellen som finns, eller det sumeriska lånordet, så skulle det betyda att grundvattnet stiger upp och vattnar jorden. Helt logiskt. Alltså att vi vet ju det att grundvattnet kan vara väldigt nära jordytan. Och i början då så var jorden torr, men sen så lät Gud då det här vatten underifrån strömma fram. Och det finns också som sagt vissa översättningar där man har det där strömmarna steg upp och vattnar jorden. Om man tänker sig att det fanns ett ånghölje runt jorden före en Gud lät solen bryta fram eller lät ljuset komma så att han skapade de stora ljusen, alltså solen och månen och stjärnorna, så att det blev klart och så att man kunde se dem. Om man tänker sig den tolkningen av den fjärde dagen, så då skulle det mycket väl också kunna vara så att det fanns en dimma runt jorden. Och den här dimman var just det där ånghöljet. Och då när ånghöljet kom ner på jorden så blev det så mycket fukt så att de växter som sköt upp då fick bevattning. Så har vi människan, och då står det där att människan, Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så människan blev till både av jorden och av Guds liv. Och så blev människan en levande varelse, en själ. En levande varelse som då uttryckligen är skild från sådana varelser som till exempel växterna, som inte då anses ha liv. Sådana djur som har blod i sig är då levande varelser. Det här är en specificering av hur människan då fungerar. Och det här, människan sattes in i den här situationen. Och det här, det kommer nu precis innan lustgården kommer in i bilden. Från 8 till 14. Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken. Livets träd, liksom trädet med kunskap om gott och ont, satte han mitt i lustgården. Från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården och som sedan delade sig i fyra huvudgrenar. Den första heter Pison. Det är den som flyter runt hela landet Havila, där det finns guld. Guldet i det landet är gott, och där finns också bdelliumharts och onyxsten. Den andra floden heter Gihon. Det är den som flyter runt hela landet Kush. Den tredje floden heter Hiddekel. Det är den som flyter öster om Assur. Den fjärde floden är Eufrat. Här har vi då lustgården, eller trädgården, Edens lustgård. Och Eden, det är ett ord som har anknytning till glädje, lust. Det är därifrån det kallas för lustgård det här, och inte bara trädgård. Paradis är ju ett ord som vi också har, och det ordet finns inte i hebreiskan, men det finns i Septuagintans översättning. Septuagintan har alltså översatt det här lustgården med ett ord som har gett oss paradis. Här i den här trädgården så får människan fullkomliga gåvor som är bara klara att använda. Gud planterade träd, många träd, alla slags träd. De var ljuvliga att se på och de var goda att äta av. Gud ledde den växa upp. Det står inte här att först måste människan börja bruka jorden och så, och så småningom så blev det någonting som hon fick äta. Gud satte dit det. Och det här visar att när Gud planterar den här lustgården så gör han det först. Notera, inte kronologisk ordning. Den här lustgården planterar väl Gud på femte dagen. Och då blev trädgården anlagd. Sen väntar den på att människan ska placeras in där. så kommer människan, Gud blåser livsande i hennes näsa, formar människan, sätter in henne dit, visar, varsågod, ta och ät. Nu får människan tillgodosöra dessa fullkomliga gåvor som Gud ger. Observera också, Gud planterar speciellt två träd där. Livets träd och trädet med kunskap om gott och ont, mitt i lustgården. Livets träd var inte förbjudet att äta av. Men det verkar som om de inte skulle ha ätit av livets träd sen när vi kommer till skapelse, syndafallsberättelsen och Gud förbjuder dem att äta så att de inte ska bli, leva för evigt. Men de har först ställs de inför ett prov. Alltså trädet med kunskap om gott och ont. Det kommer vi till sen här, alldeles strax. Det sätter den på prov. Och vi kan också notera att livets träd omnämns också i Uppenbarelseboken 22. Där står, finns livets träd på båda sidor om floden, mitt på gatan i staden. Det är lite underligt att tänka sig den där bilden av en, först en flod och så finns på båda sidor så finns livets träd och det står mitt på gatan. Så var var gatan då i förhållande till floden? Det är inte så riktigt lätt att föreställa sig, men det är helt annat än det jordiska. De jordiska städerna som vi tänker oss. Det som är den himmelska staden. Så där fungerar det bra. Men där talas det alltså om livets träd igen. Det var bara kunskapens träd som förbjöds. Men det kommer vi till sen i nästa avsnitt. Sen funderingen kring det här. Var, vad är den? Det har man funderat på en hel del. Det står att från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården. Det anknyter på något sätt till det där grundvattnet. Det kom upp en källa som ledde till en flod. Den där floden delar sig i fyra delar och det är ju lite annorlunda än vi är vana med. För vanligtvis så är det ju bäckar och floder som flyter samman till en större flod. Men det finns ju också floder som delar sig till delta så att det blir flera grenar av dem. Och det är nu i det här fallet så att det är en flod som delar sig i fyra huvudgrenar. Två av de här har vi ingen aning om var de fanns. Det finns inte tillräckligt belagda någonstans. Och det är Pison som då kopplas med landet Havila där det finns guld. Den flyter runt hela landet Havila. Det finns idéer om det här men det är bara gissningar. Och sen Gihon är den andra floden. Och då står det Kush där och det flyter runt hela landet Kush. Kush träffar vi på andra ställen, många ställen i Gamla Testamentet. Och då är det Etiopien, söder om Egypten, landet Kush. Eller Nubien möjligen. Och det här kan det inte vara det, utan här är det, den här floden Gihon flyter ju där runt hela landet Kush. En sak ska vi förstås komma ihåg. Syndafloden förändrade topologin, alltså den här kartan med höjder och slätter och dalar. Så det kan ju ha förändrats helt och hållet. Men troligt, man menar att det här är knappast Etiopien utan norra Mesopotamien. För där finns det också ord som anknyter till det här. Och så har vi då Hiddekel som är detsamma som Tigris, för det vet vi. Till exempel Daniel talar om floden Hiddekel. Och Tigris flyter ju genom flyter genom Bagdad och flöt också genom Babel. Det är Mesopotamien. Det är en av de här floderna där. Och den andra floden, det är Eufrat, eller Frat som den kallades då i den äldre översättningen. Och de här båda floderna, Eufrat och Tigris, är ju de stora floderna som rinner genom Mesopotamien området. Tvåflodslandet hade ju kallats också utifrån det här. Så det är då kända. Så att troligtvis så handlar det om just det här området. Och det är därför man också tror att Eden finns någonstans i norra Mesopotamien mellan dalgångarna och Armenien eller Ararat, det här bergsområdet då, där norrut, norra Turkiet. Det här var de här floderna. Sen ädelstenar, det finns ju då flera sådana. Förutom guld Och sen finns där bdelliumharts. Jag vet inte riktigt vet så mycket om. Och onyxsten. Och tydligen är det här nog sånt som är anmärkningsvärda dyrbarheter. Och vi kan också påminna oss om att i Uppenbarelseboken 21 beskrivs Jerusalemstaden, den nya staden Jerusalem, med många slags ädelstenar. Så det anknyter också lite till detsamma. Så går vi vidare till 15 versen och framåt. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning: du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö. Ja, här ser vi att det igen liksom blir en fokusering. Gud har snuddat vid mannen här tidigare. Han skapar honom. Och så talar han om Eden där han, som han gör i ordning för mannen färdigt. Och allting är då till här för att människan ska få en uppgift. För det står ju redan i 5 versen att det fanns ingen människa som kunde bruka den. Så texten liksom visar framåt mot det här att nu ska människan komma. Så har Gud skapat människan och nu tar Gud mannen och satte honom i Edens lustgård. Han ger honom instruktioner hur han ska odla och bruka trädgården. Han sätter honom alltså i en agrologutbildning eller kan det vara till och med agronomutbildning här. För trädgårdsskola och jordbruksskola. För att lära sig att fostra det här. Och så ger han honom med denna befallning. Nu kommer Guds ord till mannen. Du kan fritt äta av alla träd. Oj, vilka möjligheter. Alla träd får du äta. Men det finns ett. Ett träd ska du inte äta av. Trädet med kunskap om gott och ont. Och han säger dessutom, den dag du äter av det ska du dö. Underligt i och för sig det här, att Gud säger, den dag du äter av det ska du dö. För att människorna dog ju inte den dagen. Men det här, när de föll i synd, men det här har ju att göra med en ytlig uppfattning om vad döden är. För det här handlar ju om den andliga döden, som de dog genast. Här finns ett par kommentarer. Genom att ta vara på ordet förblir människan i sann kunskap och gemenskap med Gud. Vi brukar ofta spekulera i vad skulle ha hänt om människorna inte skulle ha fallit i synd, utan tagit vara på Guds ord. En del exegeter menar att människan skulle ha blivit befäst i Guds ord. Och sen skulle hon ha kunnat få ståndaktighet så att hon aldrig mer skulle ha syndat. Det här utgår man ifrån därför att tillskapelsen med hela Guds härskara, hela himlens och jordens härskara, så där ingår också änglarna. Det har uttryckligen talas i Bibeln på många ställen om änglarna, men det talas inte om hur de har kommit till. Jo, det finns i alla fall sagt att de har skapats, men inte när exakt. Men det står också, Jesus säger att dessa små som tror på mig, de är föremål för en speciell uppvaktning. Deras änglar ser alltid min faders ansikte, min himmelska faders ansikte. Deras änglar, dessa små, de har änglar som alltid ser min faders ansikte. Och det här betyder att de inte riskerar att falla i synd. Men det fanns änglar som föll i synd. Och det vet vi inte heller någonting om när de föll i synd. Så det kan finnas alltså en sån här koppling här att människan hade fått ett prov och skulle kunna få uppnå en full gemenskap med Gud utan risk att falla i synd. Men det här är spekulationer mer eller mindre eller vissa logiska slutledningar men som inte sägs klart. Men vi vet i alla fall att den som förblir i ordet kommer också att förbli i kunskapen och gemenskapen med Gud. Alltså förbli i livsgemenskapen med Gud. Gud har lovat det. Ingen ska rycka dem ur min hand. Det finns klara löften. Den som förblir i mitt ord, han ska förbli Guds egen. Det löftet har vi. Och det kan vi också på sätt och vis koppla till det här löftet här. Att om människan ska ha förblivit då skulle hon ha fått förbli i gemenskapen med Gud. Men då människan misstror Gud, som vi sen ska se nästa gång, när ormen talar och hon lyssnar till ormen, då förlorar hon Guds gränslösa godhet ur sikte. Då kommer hennes blick att börja flacka och hon börjar skämmas. Hon springer bort från Gud, gömmer sig för Gud. Då bryts gemenskapen, då kommer döden in. Vad är Guds ord till för före syndafallet? Jo, lagen vägleder. Gud gav sitt ord för att vägleda människorna. Och Gud gav sitt ord för att varna människorna, för att gå bort från Guds ord. Det fanns alltså en lag. Det fanns en undervisning. Lag betyder egentligen Guds undervisning. Han gav en befallning. Efter syndafallet så har lagens funktion blivit i viss mån förändrad. Den visar på synden. Den visar oss att vi är syndare och behöver en frälsare. Efter syndafallet så måste Gud verkställa sin frälsningsplan att skicka åt oss en frälsare. Sen några verser till från 18. Herren Gud sa, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra medhjälpare åt honom, en som är hans like. Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram den till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och åt alla markens vilda djur. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like. Också i det här stycket så finns det som en tendens. Det finns en planering med det som sägs. Också det som sägs tidigare. För det första, människans relation till djuren. Det kommer i fokus här. Varför? Herren Gud sa, det är inte bra för mannen att vara ensam. Och så talar han om att nu ska han göra en medhjälpare. Men innan han gör det så ber han mannen ge namn åt djuren och konstaterar sen till slut. Men åt mannen fanns ingen medhjälpare. Mannen ska gå till djuren och ge namn åt dem, lära sig vad det finns för djur och konstatera, här finns ingen hjälp. Det finns ingen som är hans like bland djuren. Först efter det så kommer Gud och skapar. Människan är inte jämlik med djuren utan hon råder över djuren, kan vi dra som slutsats från det här. Det fanns ingen medhjälpare som var hans like. Det är alltså en väsentlig skillnad mellan människor och djur. Sen ska vi också påminna om det här att det är inte en kronologisk ordning som framställs här utan en logisk. Och därför kan vi inte dra någon slutsats till precis när mannen gav de här namnen åt djuren. Att det kom precis i den här ordningen då efter att han först hade börjat odla växter och äta äppel och andra frukt från träden. Det här vet vi bara att det här har skett. Det sägs att det här är exempel på en semitisk historieskrivning. Och det finns andra exempel på det här. Vi kan faktiskt slå upp ett ställe som visar hur i första kungaboken, 7 kapitlet, 7. Det här är beskrivningen av hur Salomos palats blev inrett. I vers 13 så står det, kung Salomo sände bud och hämtade Hiram från Tyrus. Och så står det att han kom till kung Salomo och utförde alla hans arbeten. Men vad står här före? Jo, det stod i första versen i 7 kapitlet. Det tog 13 år innan Salomo fick sitt eget hus färdigt. Så beskrivs hela det här huset. Hur det ser ut. Och först efter att hela huset är uppfört och beskrivet här, så står det att kung Salomo sände bud och hämtade Hiram. Men det var Hiram som var arbetsledare när templet byggdes. Det här kommer alltså inte in i kronologisk ordning, utan det kommer in i en logisk ordning. När man har berättat om templet, så berättar man sen också, vem var arbetsledaren? Jo, det var Hiram. Han hämtades av Salomo från Tyrus. Det finns en liknande sak också i Domarboken 2, men det får ni läsa själva någon gång. Det här är den semitiska historieskrivningen som inte är kronologisk. Vi går sen vidare med nästa avsnitt från vers 21, nästan till slut av kapitlet. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sa, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna, ty av man har hon tagits. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Jag tar det sista också. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att blygas för varandra. Kommer den första operationen med anestesispecialist på plats. Det här är en tung sömn som helt klart avviker från en vanlig sömn, nattlig sömn, som människor brukar behöva. Gud ville skona mannen från den här operationen. Det förlöjligas väldigt det här stället som ni vet. Man säger att Gud har gjort på det där sättet. Han ska ha sövt ner mannen och så ska han ha plockat ut ett revben och så står han där och snickrar och får det här att bli en kvinna. Vi ska inte alls förlöjliga det här. Det är på ett speciellt sätt gjort istället för att Gud säger kvinna bli till. Eller att han skulle ta jord av marken som när han formar mannen och göra en kvinna av jorden. Han hade en bestämd avsikt med att han tog jorden kvinnan av mannens sida, av reben. Det här handlar om kvinnans och mannens plats och hela det här sammanhanget kan vi kalla kvinnan och äktenskapet. Hon skulle stå vid mannens sida, uttryckligen. Det stod ju här tidigare också att det fanns ingen medhjälpare som var hans like. Men Gud sa, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare. Och hurdan ska denna medhjälpare vara? Jo, en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Kvinnan skulle stå vid mannens sida. Jag minns en gång när Henrik Beré hade en kurs, jag minns inte precis vilket sammanhang det var, så betonade han det här att han tog inte av mannens tå för att mannen skulle trampa på kvinnan. Och inte tog han heller uppe från skallen för att kvinnan skulle stå ovanför mannen. Han tog från sidan för att kvinnan skulle stå vid mannens sida. Det är tänkvärt. Och sen ska vi också tänka på en annan sak som inte alls populärt i vår tid. Absolut inte på kvinnodagen. Att kvinnan skapades för mannens skull. Det står alldeles klart. Mannen skapades. Kvinnan blev skapad till medhjälpare åt mannen. Och det här det beskrivs närmare i några bibelställen. Som jag tror att ni får ta som läxa till nästa gång. Att läsa själva. I första Korintherbrevet 11:9. Där står det precis så här. Att kvinnan blev skapad för mannens skull. Och så i Efesierbrevet 5:23. Där det talas om relationen mellan man och kvinna i äktenskapet. Och sen första Timoteus 2:13. Det är ett av de mest förhatliga ställena när det gäller kvinnans och mannens relationer till varandra. Och det är alldeles uttryckligen skrivet för att vi ska veta vilken skapelseordning som finns mellan man och kvinna. Men vi får lov att fortsätta lite med det nästa gång. Men vi ska ännu bara säga att jublande utrope som vi förstår att den där avskilda versen är denna är nu ben av mina ben. När mannen har vaknat upp ur sömnen så jublar han. Han ser en kvinna som Gud säger, det här har jag gjort av dina ben. Då jublar han och han säger, hon ska heta kvinna ty av mannen har hon tagits. Och det här har vi svårt att förstå. I 1917 så försökte man hitta på en konstruktion. Hon ska heta maninna för att man är hon tagen. Och det är nog väl inte så väldigt vanligt i svenskan att man talar om maninnor. Vi ska samla alla maninnor här på ett ställe. På engelska är det lite lättare. Man, woman. Det liknar varann lite mera. Och det liknar varann väldigt bra i hebreiskan. De här orden står här. Isha. det är kvinna och det är samma ord som ish, man, men bara försedd med feminin ändelse. Så att det skulle bli maninna från man, maninna, på samma sätt som prost och prostinna. Om någon använder det längre, jag vet inte hur det är, Iris. Ja. Tre hörnpelare finns i äktenskapet, ska vi säga någonting om sen till slut här. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Tre hörnpelare. Det är lämnandet, offentlig status. Alltså att lämna för att hålla sig till sin hustru. Och sen att hålla sig till, som också betyder att förena sig med eller klistra sig till. Och som man då kan beskriva som troheten, att vara klistrad till varandra. Och sen det tredje, att vara ett kött, som betyder en ny och innerlig gemenskap. Det här går tillbaka till skapelsen. Hur kvinnan skapades av mannen. Därför att kvinnan skapades av mannen, därför finns dragningen, den sexuella dragningen mellan mannen och kvinnan till varandra. Den gemenskap som beskrivs här, den är större än bara den sexuella gemenskapen, givetvis. Men den ingår ju där. Och allra sist, bara kort, om 25 versen. Mannen och hans hustru var båda nakna och utan att blygas för varandra. Det beskriver människans syndfria natur. Sexualdriften blev skapad av Gud, helt klart. Gud välsignade dem och sa var fruktsamma och uppfyll jorden. Gud gav dem en sexualdrift för det här ändamålet bland annat. Och sexualdriften var alltså helt oskyldig och ren före syndafallet. De här båda människorna blygdes inte för varann. Och sexualdrift och det sexuella samlivet var någonting som var helt rent och utan någon slags synd. Fanns ingen synd. Blygsel och skam kom in först med syndafallet. Det får vi notera nästa gång. Och efter syndafallet är nakenhet inte längre naturlig. Och sexualdriften är befläckad av syndiga begär. Det här försöker ju en del människor bestrida genom att mena det att vi ska kunna gå tillbaka till en naturlig nakenhet. Men det lyckas inte. Och det behöver alla kvinnor och i synnerhet flickor som eventuellt blir uppfostrade med en sån syn att man det är karrarnas, gubbarnas fel om de attackerar en för att man klär sig utmanande. Det behöver alla veta att det ska man inte göra därför att människans natur är sådan att man inte ska visa sig utmanande i nakenhet för varandra. Utom då i äktenskapet, där det är en naturlig sak fortfarande. Det här är det som vi kunde gå igenom här och vi kanske har orsak att återkomma till. Vi har samtal här efter en stund och kanske det dyker upp sånt som gör att vi behöver komplettera nästa gång. Och vi ger också nu möjlighet att komma med i samtalet via Skype. Så får vi avsluta med. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var begynnelsen, nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.